Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och välkomna till Lille Lördag Hamster.
Jaha.
Nej, vad heter det? Vad heter den här djuren? De heter inte hamster.
Marsvin.
Ja.
Bävling.
Jo, välkomna till Lille Lördag Bäver. It's a nice beaver, you got there.
Det, vi har ju alltså fått två marsvin döpt efter oss. Det visar sig dock att Anita var en kille. Jag får ju fortsätta heta Anita.
Binär.
Ja, mycket binära Anita.
Ja, äntligen fick jag min dotra. Vackra marsvinet. Så ut som lite
det där är jag. Det där är jag.
Jaha. Där är min vackra dotra.
Ja, där är din dotra.
Lite mer fläckig. Tyfus.
Ja. Det går ju för de flesta singlar. De brukar ju jobba på att bli vackrare.
Ja. Du tycker inte att det är vackert eller?
Jo, du är alltid vacker för mig, Ann. Men vi kan ju bara prata om din... Du gör lite roliga grejer ibland. Nu har du ju precis gjort permanenta ögonbryn, vilket resulterade i att de föll av. Nu har du inga ögonbryn.
Nej, men jag måste...
Nu är du transögonbryn.
Nej, men jag måste bara berätta. Det här var så roligt, för man kom ju därifrån när permanenta ögon, fransar och ögonbryn. Jag tyckte så här... Jag hade tänkt mig lite mer... Vad ska jag säga... stor, svulstigt intryck. Ja. Att ögonfransarna skulle liksom damma.
Skulle vara klistrade mot ögonlocket. Ja.
Och ögonbrynen skulle liksom vara som en stor fjäder från Afrika. Typ som bara liksom virvlade ut. Men istället kändes det som, ja, men som en liten hamster som hade så här hittat en tändare.
Klippt i 3 dagar senare när allt hade ramlat av.
Ja, men så tänkte jag sen, nej, men det kanske så det ska vara. Men sen så började fler och fler reagera. De bara säger, får jag bara fråga en grej? Du har ju inga ögonbryn längre. Ja, men sen så fick jag måla på lite. Men sen när vi var på vår kryssning. Då hade inte jag sett Dante på ett tag. För han hade varit hos sin pappa. Min 17-årige son. Och han bara, mamma, vad är det? Jag bara, vadå, vad är det? Det ser så konstigt ut. Typ. Så han blev på riktigt rädd. Han bara, det är någonting med dina ögonbryn, mamma. Det är någonting med... Du har inga ögonbryn längre. På liksom i 48 timmar bara så här. Nej mamma, gå typ. Du måste måla på det där igen. Han tyckte att det var så obehagligt.
Jo, men det är ju lite obehagligt. För ja. Du har ju också fått jättekorta ögonfransar.
Och jag har haft väldigt långa ögonfransar.
Ja, exakt.
Men hur kan det ens bli så? Hur kan jag vilja göra en skönhetsgrej? Nej,
du är hopplös, för du gjorde ju hakan, fick du feeling för ett tag sedan. Nu ska jag bara säga så här, inget ont om dig, men du är ju en kvinna som har en haka. Så ja. Du kan ju undra varför man vill göra en extra haka.
Mm.
För det var inte en dubbelhaka du var ute efter, utan du ville liksom helt plötsligt, eller skönhetsterapeuten tyckte att du skulle ha en lite mer petit haka.
Ja.
Men hon kanske inte hade fulla kompetensen, kan vi säga så, för att skapa det.
Hon kanske inte kände till min släkttavla.
Nej, för helt plötsligt så kom... Alltså, för det som är grejen med fillers, det är ju att man vet ju aldrig hur mycket vätska det drar till sig. Nej. För att ansiktet har ju olika mycket vatten i sig själv. Det är därför många får så här filler face. Mm. Du vet, som blir så här jättestora konstiga kinder och så får man som grisögon. Och det verkar vara samma sak med din haka. För helt plötsligt kom ju du till träningen och hade en havsburghaka.
Mm.
Du vet den gamla inavels spanska kungafamiljen. Som mm. alla då var, bara hade pippat med varandra. Och alla barn fick enorma hakor.
1600-tal, pratar du om det?
1700-tal.
Nej, men det blev liksom, dels blev det där framskjutande. Men lite liksom fördummande utseendet. Enligt gamla tiders utseendeideal. Och dels blev hakorna extremt, alltså det blev liksom inte som att ansiktet följde någon form av balans, utan allting blev bara en haka.
Ja, det var mycket haka på dig där ett tag, och dessutom lite sned.
Mm. Och jag kommer ihåg att du och Ninni kan fortfarande prata om hur kul det här var, att jag bjöd på det.
Ja.
Att ni fick ta bild och lägga ut och hit och dit. Att hon tycker fortfarande att det var så otroligt att jag kom in som en 1700-tals renässansmänniska. Not in a good way.
Nej, men alltså nu i ditt kommande liksom singelskap liv, eller vad det här är, så kan vi bara skippa de här halvfabrikats
ja.
Liksom,
jag får vara mig själv.
Ja, du kan åtminstone kanske ringa en kompis och fråga så här, är det här en bra idé?
Call a friend about your looks. Det kanske kan vara en stödlinje
för så här havsburghaka utan ögonbryn. Det tror jag kommer bli svårt där ute på marknaden.
Jag tror också det, men det jag inte förstår då, för jag bryr mig ändå om hur jag ser ut. Jag vill träna, jag vill vara fin i håret. Men sen är det sån här grej, då är det som att jag vet inte om jag tycker att det är lite roligt.
Nej, men är det ditt så ADHD som bara så får ett påslag och bara tycker att det är en bra idé och vill vara så spontan och crazy och testa då?
Men så blir jag så förvånad över hur lite jag bryr mig när jag förstör mitt utseende.
Jo, fast du blir ändå, helt förkrossad för det. Både med haken och ögonbryn.
Nej, ögonbryn kan du inte säga att jag har varit förkrossad.
Nej, men det var ju inte, du var väl inte
då nöjd. Skulle jag väl inte gått omkring som liksom sönderbränd hamster typ.
Ja, du behöver inte vara orolig. Ja. Du kommer inte bli gift på ett tag.
Inte den här gången heller. Nej, nej, då vet jag. August. Lotta.
Hör du, fröken fräken. Vi har ju mycket att prata om idag.
Mm.
Vi har ju också släppt 2 stycken specialavsnitt utav Gift vid första ögonkastet.
Mm.
Det är nya säsongen. Så det finns liksom ett recensionsavsnitt, eller vad ska jag säga, eller summering utav avsnitt 1 och 2.
Det var väldigt långt ifrån feromonerna där under själva bröllopet. Från
vänster. Vad jobbigt det var att det inte blev det där bemötandet. För han hade ju verkligen utstuderat. Han kom ju in som Jonathan.
Med den här kroppen och fräknarna. Och liksom en blandning av pojk och man. Men han kände sig ändå väldigt liksom stark i sin manlighet, tycker jag, mot slutet.
Och sen finns det också en live tittning på när vi kollar på avsnitt 2 och liksom live tycker om programmet, alltså totalt ofiltrerat.
Nej, nej.
Vad är det?
Nej, men nu använder han den där näbbfilmskyssen att han liksom och nu ska det vara lite blött och vått. Nej, 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 nej.
Det är inte bra där.
Nej, nu är det över. Nu är det över för mig.
Håll till godo kan man säga. Ni får liksom bäva och bua.
Till och med huvudsläkten tycker jag att det skulle vara underhållande på 1700-talet, tror jag.
Exakt, och de här avsnitten ligger ju under någonting som heter Acast Plus. Det hittar ni i er feed. Om ni scrollar upp så kommer ni kunna bara trycka på prenumerationsknappen. 39 kronor i månaden kostar det. Vi är jätteledsna att behöva göra så här, men som det ser ut just nu på liksom poddmarknaden så är det rätt skralt med reklamintäkter, och liksom orsakerna varför vi gör reklam i den här podden, det är för att vi ska kunna få betalt för det jobb vi gör. Vi upplever i alla fall att vi försöker göra så bra och kvalitativa poddar som möjligt, för att vi är underhållare och journalister och ni är lyssnare, och vi kan inte jobba gratis. Nej. Jag lägger nästan 8 timmar i veckan på våra avsnitt, så att så här, det blir liksom helt omotiverat att fortsätta med podd.
Dessvärre. Du talar om all research man gör. Det är typ 80 timmar per vecka för att vi ska ha någonting att prata om.
Nej, men däremot blev jag lite förvånad. Det bara var 35 personer som har signat upp på det här. Vi har ju ändå 35 000 glada lyssnare per vecka.
Mm.
Så att så här, jag blev lite ledsen faktiskt. Mm.
Det är kanske svårt att lära gamla hundar att sitta och säga nu ska vi börja kräva att ni ska betala. Men alltså, vi har ju vår vanliga podd. Det här är ju bara extra mumman. Och som jag säger, om ni väljer den prenumerationen som är 19 kronor i månaden, då är ju det en halv bulle.
Ja, och liksom, ja, folk tycker att jag fattar att folk tycker det är jobbigt med alla prenumerationstjänster och grejer, men det är liksom ett klick bort. Och vill man avbryta tjänsten så gör man det. Mm. Gå upp i din poddfeed, kolla, antingen väljer du 19-kronorspaketet eller 39-kronorspaketet. Om du väljer 39-kronorspaketet så får du den här podden, helt reklamfri, plus våra så här gift vid första ögonkastet specialpoddar som vi gör just nu. Men det kommer även komma andra poddar in det, exempelvis intervjupoddar, specialpoddar, ni vet, våra gamla crime-poddar som vi gjorde. Sådana typer av poddar kommer också komma in. Så det är liksom ett mums-filimums-mums-paket för 39 kronor. 19 kronor så slipper man reklam och liksom supportar den här poddens överlevnad. Det tråkiga är att får vi inte ihop det nu att göra de här poddarna, då kommer vi tyvärr behöva att pausa. Så ser det ut. Tills det blir bättre marknad igen.
Hoppas ni inte vill det. Vi vill inte det.
Nej, men ni hittar de här länkarna uppe i era poddspelare under liksom Lille Lördag. Men ni hittar dem även i våra bio, så speciellt Lille Lördag podcast bio. Där finns alltid information om våra avsnitt och olika paket.
Det har ju varit en lång påsk.
Verkligen.
Herregud.
Men jag är också så här, jag tycker, det kanske också bara för att jag var borta, men liksom, jag tycker det har varit mycket, extremt lång januari, extremt jobbfattig februari, och sen ett sportlov på det, för att sen komma in i en mars som avrundas med liksom ett påsklov som aldrig tog slut.
Men jag tror att det är som du säger.
Och nu är det 5 veckor kvar till skolavslutning.
Jag vet. Det, är liksom, det har varit för lite jobb. Det kommer inte ens kännas kul att gå på sommarlov.
Nej, men jag tycker typ att
jag vill inte ens ha sommarlov, känner jag. Jag vill bara jobba.
Ja, men jag med. Och jag tycker typ att det känns som att nu är det liksom, ja, men hela våren bara försvinner på nonsens. Och sen så de enda månaderna som folk faktiskt jobbar nu för tiden, det är mellan så här, liksom, sista augusti och 15 december. Jag tycker det är lite för kort jobbsäsong.
Ska jag också tycka så här, det är lågkonjunktur, många går på knäna, det är lite jobb, alla får liksom vrida och vända på slantarna. Ja, då får väl staten till sig, ja, nu blev det inte så långt påsklov. Nej, alltså, men någonting måste man väl kunna göra. Ska vi bara sitta på liksom och äta ägg? Kommer ju inte hända någonting, inga barn gjorde.
Nej, men de hade väl alla haft lite folk uppe i fjällen på påsklovet som nu, historiskt liksom. Sen hade det varit någon form av rekord på sportlovet. Men å andra sidan säger vi det också om att folk kanske inte har råd att åka till de här vanliga alpställena. Eller så har folk blivit miljömedvetnare. I don't know. Men jag tycker det är märkligt att samhällets struktur fortfarande är, med tanke på att dels att skolorna ska vara stängda i 10 veckor och att minst 5 av de 10 veckorna så ska vi totalförsörja barnen och underhålla dem. Och det är ju liksom en rest från så här industrisemestern, alltså när folk jobbade inom industri, vilket de slutade göra för liksom 100 år sedan.
Och barnen hjälpte till på sommarlovet med att så här fixa skörden och ta hand om sina småsyskon och liksom göra sysslor.
Men hur många tonåringar är det som ens sommarjobbar idag?
När jag var tonåring så var det inte ens en fråga. Nej. Ska jag säga dig. Nu ställer jag en fråga till Dante. Nu fyller du 17. Ska jag fixa ett sommarjobb till dig? Nej, tack. Nej då. Nej, men så, jag vet inte. Jag tror att liksom någonting måste ske. Alltså, för allas skull, känns det som. Och vi pratade om det där innan, de här 10 veckors sommarloven. Jag tror ingen mår bra av dem. Jag tror så här, vill ni liksom att folk inte ska skilja sig? Nej, men bort med alla evighetslånga lov.
Nej, men jag tror att vi måste hitta ett nytt liksom kompendium för liksom samhället och relationer. För det är jävligt mycket som skevar just nu. Alltså, de flesta relationer mår bäst av, är jag övertygad om, att man skaffar barn med en partner, sen separerar och så samverkar man runt barnen. Men man lever ett liv med en annan partner och kanske deras barn. Alltså, så att man hittar det nya bonussamhället. Till det så kräver ju också att skolorna kanske så här funkar. För att som ensamstående mamma att vara kanske både klassmorsa och vara med på alla aktiviteter som ska göras, det är en ohållbar ekvation ifall du inte är frilans. Och nummer 2 är ju så här att, måste loven vara 10 veckor? Och måste det vara så många lov? Är det liksom en hållbar ekvation när vi inte är lediga på det här sättet längre?
Och jag tänkte, eftersom samhället också utvecklas mer och mer mot att vi jobbar som frilans, vi har projektanställningar, för de som sitter med fasta jobb, jag ser ju det, gud vad göttigt. Ah, sen så behöver vi inte vara inne på nya kontoret i sommar för att liksom alla kan jobba hemifrån. Och, jag sätter mig på Gotland i 10 veckor, jag kan se om det blir någon joursamtal och så får man ändå betalt 24/7. Ja tack, men det är inte så många som har fasta jobb på det sättet längre. Så att hela samhällssystemet uppbyggt för att liksom hälften ska bli rikare och hälften ska bli jävligt mycket fattigare. För du, som du vet, i början av juni försvinner jobben.
Ja.
Sen kommer de inte tillbaka förrän till mitten av augusti.
Nej, men alltså det är ett kvartal för mig som är obetalt.
Ja, jag vet,
juni till september händer ingenting.
Mm. Jag skickade ju en krönika till dig häromdagen.
Ja.
Den var ju, hade ju några år på nacken. Men det var ganska intressant för att jag hittade en gammal läsebok för en av mina söner när jag rensade lite. Och då så stod det så här, ja, tyvärr har vi inte kunnat läsa den här boken den här veckan för den är kvarglömd hos mamma. Det är en av mina söner då, med mitt ex. Och så återkom det där, så här, ja, vi har läst mycket annat och det går jättebra. Men just läsboken, den är kvar hos mamma. Och så bara återkom det där gång på gång. Det är ju ingenting som jag minns. Liksom. Eller det var ingenting som mitt ex skulle erkänt för mig. Utan han sa, men jag har fixat en egen bok. Liksom. Och så läste jag den här krönikan då i en tidning som heter Syre. Jag kände mig lite sorg när jag läste det där. Förstår du? Att mitt under skilsmässa eller separation så är man uppe i någon form av, vad ska jag säga, energier som gör att man inte riktigt kan se vad som pågår. Och det kan man ju inte heller, för det är plötsligt har man separerat den andra parten. Det är väldigt många män framförallt som inte vill ha någon kontakt med sitt ex överhuvudtaget. Jag tycker jag hör det hela tiden. Nej, vi mejlas på måndagar. Annars tycker han inte att han klarar av det. Han vill inte ha kontakt med mig för han är arg på mig. Så att helt plötsligt så har man ju gått från total kontroll och inblick till 50% inte inblick.
Ja, men jag, dels så tror jag att det kanske måste ske så för att man ska kunna separera. Det ska ju finnas tydligt innan och efter. Nej, men sen så tror jag också att hjärnan, vad heter det, måste göra det på ett visst sätt för att överleva. För att det är väldigt kaosartat under en skilsmässa.
Mm.
Och för mig har det aldrig varit så tydligt när jag separerar att samhället inte är skapt för en icke-tvåsamhet.
Mm.
Att hela samhället är skapt för att man ska leva i, i ett par.
Mm.
Och det kan ju vara liksom som nu när man lever med en ny partner. Då funkar ju allting. Men det är totalt hackmaskineriet när man bara är själv.
Ja. Så här, man har 3 barn och alla 4 fotbollsträningar var. Och jag jobbar över tisdag och onsdag.
Ja, men plus att du ska gå på allas föräldramöten och allas barns kvartssamtal. Mm. Och
så det hinna läsa alla veckobrev och extrabrev och rektorsbrev. Och de ska klä ut sig och de ska fira Lucia. Så
det, men det är ju en heltidstjänst att liksom ha med skolan att göra som ensamstående. Men i ett partnerskap så är det inget problem.
För nej.
Det finns någon där som kan...
Då delar man ju upp.
Ja, hantera marktjänsten under den tiden en går på kvartssamtal eller föräldramöte. Men det är en absolut omöjlighet. Och speciellt i början kanske som jag hade det, i alla fall med liksom en partner som inte alls var samarbetsvillig första året liksom. Då är man rätt själv i rätt mycket av det där. För de där grejerna läggs också på något märkligt sätt på modern.
Ja, gud ja. Och det verkar vara fortfarande någonting som också är helt normaliserat. Att då tar mamman över, från att ha haft 85% av det sociala och skola, så tar hon 100%.
Nej, men båda mina barn vill att jag ska vara klassförälder hela tiden. De har ju aldrig liksom avkrävt deras pappa på att vara klassförälder.
Nej, och det tycker jag är så här, bara tonaliteten gentemot mig, även från mina äldre barn, är så här, du måste acceptera, har du inte liksom accepterat än hur pappa är? Det är sån han är. Men okej, perfekt. Då är jag också sån. Ha det bra nu i sommar. Vi ses augusti. Liksom. Hur som helst så kom jag över den här artikeln, oklart varför, men precis när jag hade konstaterat så här, men gud, min stackars lilla pojke, han hade aldrig läst boken. Ja, men du vet, jag fick skuldkänsla
för att du var slarvig under separationen.
Ja. Ja. Och då skrev, det här var alltså den här...
Det var uppfriskande slarv, för det brukar oftast vara papporna som är slarviga.
Ja, men alltså det handlade inte om att jag hade ju boken,
ja.
Men han sa ju till mig att han också hade en bok.
Jaha.
Och jag dubbelkontrollerade inte detta.
Oh.
För jag var ute och rände.
Ja.
Nej, men just det där att när man inte har någon kommunikation. Vi hade ju i stort sett ingen kommunikation. Och en kompis till mig är nyskild och de hörs då mejlas en dag i veckan vid en viss tidpunkt.
Mm.
Mm. Man måste försöka bibehålla någon form av maktstruktur för att klara av de där känslorna som rasar inom en. Så är det bara. Hur som helst så skriver nationalekonomen Arvid Uddefelt. Han är väldigt upprörd över att han tycker att skilsmässor har normaliserats. Överallt liksom. Det här uttryckte han sig att se liksom, i den här artikeln då, 2021. Men
ja,
det är något år sedan typ. Av allt då som sker i dagens samhälle så är det det här som han har valt att uttrycka sin oro över. Och det kan ju kännas så här, om nu så många skiljer
sig. Han är då alltså mot skilsmässor.
Precis.
Han tycker att folk skiljer sig för lättvindigt, ja, och orsakar extrema men för barnen under tiden. Mm. Krönikören tycker att menen som orsakas i barn där föräldrar liksom tiger ihjäl varandra i tystnad i hemmet eller, ja, hatar, ja, varandra.
Det måste normaliseras för att människor ska kunna lämna i sina relationer och för att hela familjen ska må bättre.
Mm.
För att gå omkring i, liksom, i de energierna som blir när mamma och pappa inte gillar varandra, det är ju mer skadligt än en skilsmässa.
Absolut. Tror jag. Samtidigt så ska ju alla veta om att kvinnor många gånger är förlorare i skilsmässor. Mm. Varje barn kostar i snitt 100 000 kronor per år. Och ju fler barn man har, desto dyrare blir det. Så folk, jag har ju levt med män som tror liksom att ja, men barnbidraget täcker väl allt. Liksom.
Mm. Jag täcker tror, en lunch.
Nej, men alltså barnbidraget täcker inte ens skolavgiften. Alltså vi börjar där. Mm. Och liksom, jag blir så chockad över att okunskapen hos män är så tafatt när det kommer till att satsa på barn. Mm. Och viljan att satsa på barn.
Nej, du pratar ju ofta om din triangel, att så här, när frun som sitter högst då på männens pyramid, när de inte vill ha,
när hon halkar ner,
då blir inte heller barn lika värdefulla. Jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Nej, för barnen är ju redan längst ner i männens pyramid.
Mm.
De sätter sig ju själv i mittenpositionen.
Mm. Han säger då att skilja sig lika normaliserat som att köpa husdjur. Han tycker att det är hemskt med rubriker som till exempel en fån i Expressen rubrik som man säger då, att man blir en knullmaskin efter skilsmässan. Och, ja, men han tycker att liksom allt är för lättvindigt, hur man hanterar en skilsmässa och hur man pratar om det med barn och sådär. Han berättar indignerat om en skilsmässoplanerare som glatt rapporterar att över hälften av de som gifter sig skiljer sig och att augusti och september är riktiga höjda månader för skilsmässobranschen. Han menar att det har blivit en lukrativ marknad, man kan tjäna då på de här råden. Men vadå, det kan man väl göra på vadå, spel och dobbel då? Alltså, allting idag kan man ju tjäna på.
Så jo, att det... men sen lever vi ju i en skarvtid. Mm. Håller på att gå från kristna värderingar, precis som gift vid första ögonkastet, in i någon form av så här, vi gillar manifestet utav ett bröllop.
Mm.
Och vi vill manifestera vår kärlek på ett sätt, men vi vill inte helst blanda in Gud eller kanske eventuellt ens trohet i det här.
Arvid beskriver det som sker i många fall, att pappan drar vidare då och tar med sig cashen och husen och lägenheterna. Mamman sitter kvar då med läsboken, inte jag då i mitt fall, och utsattheten, ekonomiska utsattheten. Han tycker inte att man borde då få råd om hur man ordnar skilsmässan på bästa sätt. Men han tycker så här, pratar ni om det innan? Är vi verkligen redo för att skaffa barn? Och nu har det blivit sånt jävla ramaskri då för den här artikelserien i DN där det är ett par som säger att vi har valt bort barn.
Just det.
Vi har istället valt att satsa på vår häst och ha cash över och kunna resa och leva ett lyxkonsumentliv.
Men kan du säga någonting mer provocerande?
Nej! För då sitter ju vi här och är avundsjuka.
Ja, eller framförallt så tänkte vi så här, det fanns väl aldrig ett alternativ?
Nej, vi är ju de som är själviska, inte de som väljer bort barn. Det behövs inga fler barn i den här världen egentligen.
Nej. Absolut inte. Det är ju, grundprincipen är ju att det är toppen alla människor som inte väljer att skaffa barn.
Ja, jättebra. Ägna åt annat.
Ja, men och jag är ju också så här, jag får ju alltid, det spelar ingen roll vad jag än gör, att så här, det är alltid någon liten så här, det kanske kan komma en liten sladdig snart, skriver lite gulliga små råd på sociala medier. Jag har ju valt bort fler barn för att det jag erfarit och det jag upplever är fungerande, det är ju just varannan vecka livets liksom perks. Men skulle jag skaffa ett barn nu med Joel, då är ju jag aldrig från barn. Då har ju jag alltid barn igen. Och jag har ju gjort ett semival. Vad jag skulle säga kanske är det ultimata livet. Och det får jag ju alltid fråga, blir jag alltid frågasatt för. För att jag så här borde skaffa barn med Joel.
Vad säger Joel då? Nej, men vill inte Joel ha barn? Ja, men det är provocerande.
Ja, men Joel är inte heller superintresserad just nu av barn. Och jag har också lovat honom att vill han skaffa barn så ska han få göra det. Men inte med mig.
Det kan bli med mig. Så ge det till dig.
Ja, precis. Nej, men det finns ju jättemånga kvinnor där ute som vill ha barn. Och jag kommer backa honom som en varannan vecka förälder precis som han har backat mig. Men jag tror inte lyckan ligger i att vi två ska förenas i liksom ett barn. Jag är ledsen att tro det. Och jag får liksom, jag fattar att det här är en rätt radikal liksom teori. Och jag har liksom inte ens vågat uttala den offentligt för att jag vet hur provocerande den är. Men jag är helt övertygad om att jag har hittat liksom koden för att kunna ha ett bra, harmoniskt och kärleksfullt liv. Jag har barn varannan vecka som jag kan ge så jävla mycket och lägga så mycket energi på. Varannan vecka kan jag jobba, jag kan resa, jag kan festa. Jag kan göra vad fan jag vill nu om jag känner för det. Och det är ett rätt harmoniskt sätt att ha ett liv på. Och varför i helvete skulle jag vilja göra om det? Och bryta sönder det?
Nej, men du erkänner i alla fall det. Och det tycker jag är... du ska ha den äran för det. Men jag tänker så här... alla vill ha cash. Alla vill leva lyxkonsumtionliv. Ingen vill ta ett steg tillbaka. Det vi pratat om innan. Varför skulle du då vilja ha ett till barn? För att sitta där igen och förstöra kroppen. Ha dåligt med pengar. Jag tänker att du har faktiskt verkligen tänkt till. Och jag tror att han har någonting Uddenfält. Det ligger väldigt mycket i det han säger. Hur många som skaffar barn där ute har frågat sig innan. Har vi råd?
Ja.
Är vi mogna för det här? Är det vi två som ska göra det?
Ja, men hur många frågor ställde du innan du skaffade barn?
Jävligt få.
Ja.
Sätt på mig bara.
Mm.
Jag uppmanade.
Mm.
När jag tänker om det var... när jag blir provocerad då när mina män ifrågasatt, ska vi verkligen ha ett till barn? Har vi råd med det? Orkar vi det? Klarar vi det? Ingen man ska neka en kvinna ett barn. Så nu tänker jag säga, men varför då? Det är väl det mognaste man kan göra. Om jag hade lyssnat på mina män kanske. Som sagt, nu räcker det. Det här tror inte jag går vare sig ekonomiskt eller liksom orkesmässigt. Eller liksom hur vi bor. Och... nej, då är det liksom egot. Ja. Min bebis.
Och det här talas det ju alldeles för lite om, ja, jämställdheten. För att vi kvinnors ego har ju blivit så pass stora så vi kan inte ha fel.
Nej.
Säger man nej till en kvinna, då är man en manschauvinist. Mm. Då är man liksom ett patriarkalt styre och så vidare.
Mansbebis.
Mansbebis. Och någonstans kan ju vara så här, för jag har ju sagt den också så här, ekvationen till Joel, att så här, fan, känner vi att vi har liksom råd och täckning att ha ett barn när du tjänar en tredjedel så mycket som mig?
Mm.
Nej, det kanske inte vi gör. För det betyder att jag är den som måste gå tillbaka till jobbet. Mm. Alltså jag blir både kvinnan och mannen i en sån typ av relation. Vilket såklart, för jag har ju tänkt utifrån ekonomiska liksom principen när jag tog det här beslutet från början. Att så här, jag kommer ju vara den som både blir kvinna och man. För att jag kommer ju vara den som fortsätter behöva driva in cashen. För att jag redan är ekonomiskt 11 år framför honom i tiden. Vilket är inte så konstigt när man är 11 år yngre. Man är på en annan ekonomisk nivå i en lönehierarki. Och det kommer ju på så sätt göra vår relation extremt sårbar. Min sambo är en person som behöver väldigt mycket sömn. Och liksom, nej men och liksom är jättekänslig för höga ljud. Då kommer jag behöva ta det stora ansvaret för barnen och liksom... dens trötthet, vilket kommer så här bränna ut mig.
Jag har aldrig ens ställt den frågan. Det klarar jag. Jag är en superkvinna. Och sen är det mycket annat som har fallit då, för att man är ingen superkvinna. Ingen människa är en supermänniska.
Nej, och jag har bara så här, baserat på massa analys och kalkyl och risktänkande, har jag så här kommit fram till att så här, just nu är det inte en smart idé att skaffa barn. Och sen har den liksom tanken bara förädlat sig. Så jag bara så här, shit, det här livet är ju det perfekta livet. Kanske så ska vi inte skaffa barn. Och sen har det blivit liksom en övertygelse hos mig för rätt många år sedan.
Men det är ändå intressant, för enligt Uddenfält då så har ju han tycker både du har tagit ansvar och gjort fel. Du har både maximerat din nya kvinnliga frihet med att så här, ha varannan vecka liv och optimerat så här, leva din syn på vad som är la vida loca. Men du har också tagit ansvar för att inte skaffa fler barn efter du har skaffat barn.
Ja. Mm. Så att, varför ska jag hela tiden liksom föröka mig för att bli lycklig? Mm. Jag har inte förstått det. Jag har ju fått en pojke och en flicka. Jag kan förstå ifall men jag har haft liksom, i ditt fall. Ja, men,
du pekar lite mot mig. Ja, det gör det.
Ett kön. Då hade jag förstått så här, att det kanske har funnits en större strävan.
Ja, jag fattar.
Men
i och
med
att
det biologiskt inte funnits någon större strävan att så här, skaffa fler. Då har jag inte heller förstått syftet.
Nej, jag fattar. Typ en trea för att så här, save the marriage. Eller en trea för att du skulle göra honom till viljes. Det blir inte heller bra. Jag har en tjejkompis nu som skaffar barn med en kille som vill ha barn. Och så vill inte hon det. Och nu har han schappat och hon sitter där och säger, jaha. Men vad trevligt, tack så jättemycket.
Jo, men det som hade varit konsekvensen om jag och Joel hade skaffat barn och sen inte klarat det här prövningen, äktenskapet, relationen. Då hade ju jag suttit med tre barn varannan vecka. Under tiden han hade varit en pappa, klättrat upp 6 år på lönestegen eller ännu mer. Och suttit med ett barn varannan vecka. Det är fullt hanterbart som farsa. Mm. Men tre barn varannan vecka som mamma. Det är rätt tufft.
Mm. Och jag tycker många är så otroligt naiva när man pratar om relationer. Skulle han aldrig lämna mig, han skulle aldrig vara otrogen, skulle jag märka direkt. Nej, man märker, man kan inte lita på någon mer än lita på sig själv när det väl smäller. Det finns inte så jävla många där som backar en, och speciellt inte sårade snubbar. De tar cashen och drar.
Ja, och så, ser det ut. Och du säger liksom ett ex som är generöst. Nej. Nu sa vi inte det där. Ja. Nu går vi vidare.
Vi sa det lite lågt mellan raderna.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du var på tjejlunch i helgen.
Ja, underbar liten tjejlunch. Jag är väldigt förtjust i de här kvinnorna som var på den här tjejlunchen. Det är väldigt fria kvinnor tycker jag.
Ja. Ibland, kan du namedroppa lite?
Ja, kan du namedroppa lite. Ibland författaren Emma Hamberg som nu ska gifta sig ånyo.
Åh gud, spännande med Patrik. Mm.
Patrik som är mycket en planerare. Hon sen hade varit i Paris och nu har jag planerat var vi ska bo och var vi ska åka. Och här har jag hyrt det och hit och dit. Och hon var så här, jag tar ett glas vin till då.
Nej, men, köpa Pellagneta, sa hon.
Ja, köpa Pellagneta. Sen var ju hennes parhäst, Annette Rosvall, som jag tycker är underbar. Min kompis Katrin, starcoachen. Min kompis Maja Blix och Sanna.
Ja, Lundell då.
Ja, precis. Ja. Min andra kompis. Och så Lena då som vi var hos. Men det var roligt för att alla som var där nästan har ju skrivit kokböcker.
Ja.
Mm, och är väldigt, liksom, väldigt duktiga på mat och fix och tricks.
Ja.
Så jag fick lite prestationsångest.
Jaha.
Mm. Jag sa att jag skulle göra en ärtrö. Jag skulle hit och dit. Jag gick och köpte ett dyrt bröd och var så här, tog med mig lite presenter istället. Nej, men jag måste säga att jag är duktig på att laga mat, men jag är inte så himla duktig på liksom, jag kan göra visuella tårtor och sådär, men då måste jag verkligen så här, ligga i att göra tårtor.
Det är därför att du jag vet, hela Sverige bakar.
Jag vill inte prata om det.
Men du har en inre tårta, inte en yttre. Alltså den yttre tårtan, det är inte den inre tårtan.
Så tar en klunk vatten. Nej, men jag menar det där, vi var hemma hos några kompisar för ett tag sedan och mannen i familjen skulle ha på mig, vad heter kuvösen?
Sovidden. Och det ska vackra. vecka, så det ska vara så vidd.
Nej, men jag vet inte. Det liksom, och nu har jag varit där och då det här köttet. Ge mig en fläskbit och liksom någon gammal kishlorän. Nej, men jag tycker att det är så mycket. Men när vi har gjort det inför varandra hemma på stugan och vi kommer dit och med liksom, det är pajer med mönster, det är pannkakstårter, det är liksom morotskakor som man liksom får en sån matorgasm av, det är blommor, det är en liten keramik. Då är det ju som att vi har liksom gett varandra livet åter.
Men det är väl så här egentligen matlagning ska gå till. Och middagar och fester. Det är inte meningen att en kvinna ska stå liksom och självutplåna sig själv. Med liksom både prestationsångest och liksom också helt utkavlad pepparkakstunn under en middag.
Nej.
För att den står för full service. Meningen är att man tar med sig sin lilla rätt och så tar man med sig sin karott hem.
Ja. Jag åt så mycket så att jag kunde inte sluta äta. Det var en sån här lyckoeufori. Men det som vi tror också att vi har blivit så då modern och allt går så enkelt att göra. Jag har träffade en gubbe och en tant ska jag säga. Eller en tant och en farbror. Och då sa han, ja, nu har jag bytt ett utekök till Gunilla. Jaha, vadå? Så att hon slipper stå där inne. Så hon kan se medan vi andra står. Nej, men vad schysst. Fan vad schysst. Okej, men det har ju varit så alla tider att kvinnor har kommit lagom till middagen och gått lagom efter efterrätten för att fixa.
Ja.
En snabb cig och liksom ett glas portvin i köket. Skitbeteende, skittraditioner.
Alltså, ja, men det är därför man behöver en sous vide.
Ja.
Och en vacker.
Och en
så
Porsche.
Att de, ja. Så att de känner att så här, nu kan jag ta in materialsporten i köket och då blir köket intressant. Mm. Det här är ju bara kuriosa för att män ska gå in i köket överhuvudtaget. Mm. Som puttar dem över liksom krönet. Men det är som, vi skulle gjort en jätterolig sketch i Zoom i sitcom när vi var på med den. För en hamburgerkedja. Och då var det liksom att pappan i familjen då, vilket spelades av Jakob Ökvist, hade då köpt färs och sen så hade han köpt alla attribut från den här hamburgerkedjan. Du vet, så här, dressingen, osten, allt, bröden och så vidare. Och så bara, kolla, jag har gjort en hamburgare. Mm. Du vet, det är precis så liksom.
Att de, män tänkte, som grillar.
Man måste lura dem till aktiviteten i köket.
Ja. Men det, jag tror det som också blir svårt i många relationer att man spelar med i det här skådespelet. Och så fint och så bra du gjorde och så duktig du var och du satt upp en tavla. Och det bästa är att han är en riktig handyman. Och nu har han gjort den där så vidare, han är så duktig. Nej, han stoppar in den och sen hämtar han ut den 4 timmar senare. Kan vi bara sluta spela det här spelet? Och så en dag så vaknar man upp och så känner man sig, jag kan inte spela det här spelet längre. Jag kan inte göra en gång till, jag hatar mig själv så mycket, jag hatar honom, hatar det. Och då jävlar, då blir det, så här, det blir en sån krock. För att kanske en kvinna skulle säga så här, ja, men så mycket har vi inte gjort, jag bara satt in kycklingen i. Ja. Medan män verkar lite som vi pratade om, gift i första ögonkastet. Nu är hon kär i mig, hon tackade ja till den där ringen. Nu är det klart.
Det är ju som han i Lyxfällan som då ansåg att han hjälpte till i hemmet med typ 3 timmar varje gång diskmaskinen gick. Fast det är väl bara i urplock som räknas. Du räknar väl inte tiden under tiden diskmaskinen går? Jo! Som att han skulle stå då i givakt och titta. Och helt liksom obefriad från all andra.
Skapa sin egen matematik. Ja. Sin egen hemma matematik helt enkelt.
Exakt. Mm.
Jag ligger ibland och läser Huffington Post ju.
Huffington Post.
Nej, men jag tycker de har ju en rubrik som är så här personal.
Ja, ja, absolut. Och då jag tycker de är väldigt duktiga.
Ja, jätteduktiga. Då, det är smart och smidig och
väldigt politisk.
Ja, ekonomiskt effektiv liksom, journalistik. Man skriver själv in.
Ja, men sen är det väl också lite, lite högriktad också.
Ja, ja, det är det ju i och för sig. Men det problemet, dilemmat som jag ska ta upp, det är ju verkligen allmänmänskligt.
Ja.
Och jag tar upp det för att jag tycker att man återkommer till det, att, så här, att bli ghostad eller ratad av en vän, det sitter oftast i längre än att bli ratad av en man.
Ja, precis. Man pratar inte så ofta om Nej. Hur svårt det är att bli dumpad av en kompis.
Nej.
Och det är lite skamligt.
Jätteskamligt. Det är så här, vem kan inte ha kvar en tjejkompis liksom?
Gud, jag har liksom inte, jag har varit med om det här, fast det är nu tyvärr jag som dumpade. Men däremot har jag varit nära en vän som blev dumpad utav sin bästa vän.
Och sin bästa vän.
Det är så fruktansvärt. Och det var också en så här, vad ska jag kalla det för? En vuxen förälskelse. Du vet, man hittar varandra plus 30.
Jaha.
Och helt plötsligt är man som två systrar. Man gör allt ihop. Man liksom planerar allt ihop. Man åker på resor ihop. Man lägger upp tokiga bilder ihop. Man skapar knasiga smeknamn.
Ja, lite som tjejen i den här artikeln.
Exakt så. Och sen kom covid. Och den ene kompisen blir väldigt liksom påverkad av den här. Och den andra kompisen blir inte det. Alltså hon går in i liksom covid-psykosen. Mm. Och rädslan för smittan. Under tiden den andra kompisen då var på någon fest. Och liksom inte alls kände så att så här, åh gud, det var väl inte så farligt. Det var en förkylning plus plus. Vi är ju friska. Och då ansåg kompis nummer ett att hon inte respekterade hanteringen av covid tillräckligt respektfullt. Så att hon bröt vänskapen med kompis nummer två.
Men det då for life?
Under många år. Men det här var liksom som att min kompis blev dumpad. Alltså hon gick in i en kärlekssorg. Hon blev liksom så knäckt, så sårad, så ledsen för det här. Det var liksom som att en kär... Hon blev liksom också på något sätt då utputtad från den andra kompisens sammanhang.
Det är klart, det är klart.
Helt plötsligt var hon helt vilse. Fast hon aldrig hade haft den här kompisen innan, bara 3 år tidigare.
Wow.
Det var ju väldigt smärtsamt att se. Och det var första gången jag tänkte på att så här, shit, att bli av med bästa kompis på det sättet, det kan ju verkligen vara som att bli dumpad.
Ah.
För det var ju det som hände i hennes fall. Och båda var singlar och sådär. Ja, men du fattar.
I den här personliga essän då i Huffington Post så berättar hon att de har haft ungefär den relationen som du vittnar om. Och sen så är plötsligt en dag så svarar hon inte på sms. Och sen så skriver hon lite, hon sa att vi brukar ha ett skämtsätt att så här, get off my back typ, så här, just nu vill inte jag, ja, men som du ska säga så här, man kan inte ens prata om det just nu, lite på det sättet. Och hon är så här, okej, jag fattar. Och sen så hör hon av sig några dagar senare och då är det så här, nej, jag vill inte ha någon kontakt med dig. Ingen förklaring, hon kan inte själv hitta liksom, någon anledning till det här, har jag gjort någonting. Man blir nästan sinnessjuk, man säger och det som hon beskriver, det är som att någon bara rycker bort den från sitt sammanhang utan att säga varför. Och så tänker jag så att det är ju ett väldigt, om man ska se då ur när kvinnor berättar att de har varit i narcissistiska relationer. Just den här ghostingen, att ena sekunden så är de liksom så på och kärleksfulla och liksom det är det enda de vill ha, man är på piedestal, och nästa sekund så har de gått tillbaka till något ex och liksom föraktar en och vill knappt prata med en och tycker att man liksom, vad fan trodde du att jag skulle vilja vara med dig för, idiot typ. Och sen tillbaka på ett vidrigt jävla djävulssätt. Liksom. Att, och jag tror att det handlar mycket om skam och skuld, att man har så dålig självkänsla att man inte vågar då säga sig, jag har blivit kär någon annan, eller jag har en killkompis vars fru då, exfru, köpte en lägenhet bakom ryggen med honom med sin nya kille. Det är så här, det kan man ju känna en själv, att man känner så mycket skam inför barnen, inför liksom relationen, att man säger stoppar huvudet i sanden.
Ja.
Men det är ändå ett så här beteende från högstad, så här, kan du ju slut med kecka åt mig, eller inte ens högstadiet, eller lågstadiet. Man förstår att det är ett försvar att man ska vända det mot den andra. Så här, men det är för att du, det var för att du gjorde det här. Det här är ditt fel. Det var lika bra att det blev så där. Man vill hela tiden hitta anledningen till att man själv har fuckat ur.
Ja, precis. Hitta syndabockar.
Ja, men i det här fallet. Jag är också en vän som har gjort slut med mig. Under MeToo.
Oj.
Mm.
Hur var det då? Berätta. Vad var det som hände?
Nej, men det här är ju en väldigt stark kvinna på många sätt.
Ja.
Mm, har lite sår från barndomen, tycker jag också är en gemensam nämnare. Att man liksom, man vill lämna för man själv blir lämnad.
Mm.
Väldigt politisk, väldigt liksom ja, vad ska man säga, politisk kvinnor har liksom, ja men kvinnor ska få vara som de vill, kvinnor kan, kvinnor ska inte bli emotsagda och sådär. Och sen så var ju hon vän med en av de som vi hamnade i klammer med.
Ja, just det.
Och då åkte jag ut i kylan för att hon då skulle visa att så här jag står på en PK, jag står på den politiskt korrekta sidan just nu.
Just det.
Och det blev ju också så här så märkligt från att vi har liksom jobbat ihop, gjort saker ihop. Så att jag kontaktade några gemensamma kompisar och de var så här, men ligg lågt nu liksom. För att det är lite så med henne, hon gör slut med sina kompisar och sen så blir hon ihop med dem några år senare och sådär. Jag bara, jaha, men det vill jag ju inte då. Det var lite olika orsaker, men jag har försökt kontakta henne en gång. Men det
var en stängd dörr.
Ja, det blev ett aggressivt mottagande. Jag var så här, men nu får du väl ge dig. Förlåt för det där jag gjorde, om du tyckte att det var så upprörande då. Jag ska inte säga vad det var. Vilket jag inte tyckte var upprörande. För att oftast när man blir dumpad av en kompis så känner jag, nu har jag bara blivit en gång för sig, att man ser på saken på så olika sätt. Man kanske själv har hamnat i en krissituation som den andra inte kan förstå. För den kanske har sitt på det torra eller har en massa backning eller har en karaslog som är ditten och datten. Så att det blir bara väldigt svart eller vitt. Och så försöker man förklara sin egen, man försöker ha något tolkningsföreträde ett tag. Men man får inte ens komma in och förklara, utan man är bara direkt utestängd för att man har gjort någonting som i deras ögon har varit politiskt inkorrekt.
Ja. Nej, men jag kommer ihåg, alltså, den gången som jag liksom kommer ihåg, jag var ändå lite så här märkligt nog pushover i högstadiet och sådär. Men det var så konstigt, för det var liksom en tvåstegsraket. Jag dumpade min bästa kompis i högstadiet förmån för lite coolare tjejer.
Mm-hmm.
Och det var ju såklart fruktansvärt sårande, och jag skämt så mycket efterhand för min kompis.
Men ni vänner nu igen?
Ja, men inte vänner på det. Alltså, så här, jag flyttade ju sen, så att det försvann ju av naturliga skäl. Men liksom, vi är kompisar på Facebook och sådär. Men jag dumpade till henne till förmån för lite ballare kompisar.
Mm.
Samtidigt som min ballaste kompis då, som var så här, liksom den coolest queen i Strömstad, du fattar ju, hon blev liksom friendad utav en tredje vän, så vi skulle vara tre tjejer som lekte.
Mm-hmm.
Och den kompisen hijackade ju henne från mig, så helt plötsligt så var det de två som skulle flytta ihop, och det var de två som skulle starta band, och det var de två som var liksom,
ja, du fick smaka på egen medicin.
Och jag var liksom, jag hade ju gjort ett felaktigt beslut. Förstår du den känslan? Mm. Och där blev jag liksom tokdumpad. Och jättesårad, men var alldeles för liksom, för jag hade också dumpat någon för att offra.
Så du offrade din kompis för att komma högre upp i hierarkin.
Och sen blev jag liksom ensam. Från två håll då. För det var ju inte så att jag kunde ringa min andra kompis som jag hade dumpat.
Skämta bara.
Mm, och säga, hej, vill du leka igen? Det vill hon absolut inte.
Nej.
Så det var ett högt spel som så här straffade mig rätt hårt.
Men sen har man ju varit med om vissa tillfällen att man har kanske hamnat i liksom i schismer om, vad ska vi inte säga, om kanske vänskapen, utan annat som har spelat in, ekonomi, den nya relationen, tankar om man ska uppfostra barn, alltså sånt som ändå pågår i livet och som kan skära väldigt hårt i vänskapen.
Det är väldigt många som har kompisar innan de blir morsor, och sen så efter de har blivit mammor så kan man inte umgås med den personen för att man anser och tycker att dens föräldraskap inte funkar i förhållande till ditten och datten.
Mm.
Och då kan det vara liksom som en knivskarp liksom konflikt. Mm.
Och så ska man försöka hitta tillbaka till varandra, och så är inte tilliten där. Det är ett hårt jobb att titta tillbaka till en vän.
Ja.
Om jag till exempel tittar på dig och mig, så har vi verkligen varit utsatta för, vad ska man säga, det är mycket yttre påtryckningar.
Ja, gud. Och så här, jag kan väl också säga helt ärligt, men när jag separerade från Kalle och det var MeToo, vi blev tokt drevade i liksom media, folk, lyssnare som varit liksom våra påhejare började hata oss och liksom det kändes som att så här, det var så mycket knivar åt olika håll. Och dels hade vi stoppat de knivarna i oss själva. Men irritationen dig och mig emellan funkade liksom inte. Det var för mycket som var skadat, sårat, liksom oförlåtet. Vi hade väl stått stadiga och varit liksom, hållit varandra i handen i den här stormen. Men sen när det mojnade på andra sidan, då fanns det liksom ingen kraft kvar på något märkligt sätt. Så att så här,
det har nästan aldrig handlat om din och min vänskap, utan mer yttre påtryckningar.
Ja, men då offrade ju vi faktiskt den här podden den gången för att faktiskt hålla vänskapen vid liv. För att det hade inte gått annars.
Nej.
Och det tror jag var ett väldigt klokt beslut i efterhand att vi valde att gå den vägen istället för att så här offra vänskapen för en podd. Jag ser ju många så här poddduo som just går som kanske börjat som kompisar och sen går skilda vägar för att man inte funkar ihop som poddare och så vidare.
Mm.
Men jag tror att så här, vi har väl alltid varit kommunikativa, upplever jag. Vi har kunnat säga ganska fort så här, där, du gjorde mig besviken, där går min gräns, hit får du inte gå, be om ursäkt, gå vidare. Men sen också i grunden så handlar det om att ingen av oss är direkt långsikt.
Nej, men så kan jag också tänka att så här, jag vill verkligen ha dig i mitt liv. Och det har jag liksom gjort tydligt inför mig själv också.
Ja, det är så motsatt.
Ja, och med min andra kompis kanske jag känner så här, fram och tillbaka ibland. Gud vad det ska vara på hennes villkor. Och varför är hon så dömande mot andra människor? Och varför är jag alltid henne? Alltså att jag ändå har dubier, förstår du? Mm. Så att när hon då gjorde slut med mig under MeToo så kanske inte jag... Det gör ju fortfarande ont, och särskilt när jag försökte bli treva lite mot så här, någon form av försoning när vi inte skulle umgås liksom, på samma sätt som vi gjorde innan, så blev det bara så här, och det var ju lite, ja, men det kändes ju liksom jobbigt.
Ja.
Men vissa kompisar kommer ju till det när man är i kris eller har en viss typ av behov. Man räddar varandra lite grann. Och sen så när man har räddat varandra så kanske man glider ifrån varandra lite igen.
Nej, men det är ju jävligt så här svårt. Jag har varit med om så här två yrkesmässiga liksom situationer där man hamnat i händerna. Nu är jag så jävla glad att jag är så gammal så jag kan börja spotta de här kvinnorna direkt.
Mm.
Och känna så här, nej, nu drar jag handbromsen, det kommer inte bli någonting.
Mm.
Men när man var lite yngre och liksom mer lättförförd, då kan man ju liksom nästan få en så här tjejförälskelse för att man tycker att en så här chef verkar supercool, eller den här kvinnliga entreprenören, hon är så wow liksom. Så går man in med de här kvinnorna och sen helt plötsligt kommer antingen en backstab, eller så vill de inte betala någon faktura, eller så låtsas de inte ha hört någonting som faktiskt står i ett mejl och så vidare. Och så börjar man liksom spotta den här karaktären, och sen så ser man, men man kanske är jättesårad och helt fruktansvärt förnärmad. Och sen så plötsligt börjar man se ett mönster i den här personen. Mm. Att varje relation den har, det går på det här sättet. Det är en viss typ av karaktär och så vidare.
Mm.
Och ja, min roligaste dumpning, det är ändå liksom en stor affärsgrej. Som jag skulle gått in i som någon så här, ja, men dels delägare, och det var avtal på bordet. Och det var uppstartsmiddag och hej och hå. Och sen så helt plötsligt får jag... Jag har blivit varnad för den här personen av flera kompisar. Jag ville inte riktigt lyssna på det, för jag trodde så jävla mycket på det här projektet.
Mm.
Och tyckte att det var så otroligt roligt. Sen plötsligt får jag ett mejl att den här personen har sett mig på bild med Ebba Busch Thor. Och de kan inte jobba med personer som
har skenavrättning.
Ja, har, vad heter det, KD-åsikter. Och jag är så här, jag har inga KD-åsikter. Jag har bara lagt upp en bild på min kompis.
Mm.
Det här var långt innan Elgadan, ska understrykas. Och det var en sån jävla skedavrättning. Men jag var helt knäckt utav det.
Mm. Du tog någonting som... Alltså, du ville rädda ditt eget ärsle. Du körde en narcissistisk handling. Du la det på mig fast jag inte hade med någonting. Jag hade gjort allting, spelat allting by the book. Jag hade varit en schysst människa och en schysst kompis till dig. Och så bara... skenavrättar du mig direkt.
Mm. Och den där skenavrättningen har man ju varit med om ett par gånger såklart som liksom frilansande entreprenör.
Mm, mm.
Men jävlar vad det kan ta mycket kraft. För att man känner sig galen. Ja. Jag kände så här, vad har jag gjort för att få henne så upprörd för det här? Vad är det liksom, allt var ju klart.
Mm.
Vad gjorde jag för fel? Men sen förstod man ju efterhand, tack och lov, att det är den personen som är galen.
Men vi pratade med Sanna om det där också, att man
Lunde.
Att med vissa kompisar som man har känt väldigt länge och som man har ett liksom tidigt mönster med och som kanske vissa att man vill att man ska vara kvar i, då blir det väldigt personliga anklagelser när liksom någonting som man går tillbaka och säger, ja, det känns som att du pratar skit om liksom allt som vi har. Det blir väldigt storsvulstigt, liksom stora ord. Medan du och jag lärde ju känna varandra när vi var vuxna. Och precis. Även om jag vet väldigt mycket om dig, är väldigt nyfiken på dig, och jag ofrivilligt också fått reda mycket på om din barndom och din ungdom, så är ändå, jag har ju valt dig och jag vill ha dig i mitt liv, så då måste jag ju ändå kämpa för dig och jag kan inte bete mig hur som helst, förstår du?
Nej, det går ju inte.
Nej, och
det finns ingen arvsynd i relationen, nej, som kan skada oss på det sättet. Så att,
men
så
här, man kan ju också spotta, som du säger, med åren så lär man sig se så här, vilka vill vara med för att de tycker att man så här, verkar vara en bra människa, eller vilka vill vara med för att man ska vara så här, inte vet jag, liva upp någonting, eller för att man är ditten och datten.
Hon är strösslet på tårtan. Mm. Det kan ju alltid tokigt att höra om hennes eskapader. Mm.
Nej, så jag tror att det handlar om att vissa vänner, inte så himla många, känner man sig rakt igenom trygg med.
Mm.
Och det är en underbar känsla, för det jag har jag aldrig gjort med en man, tror jag. Inte rakt igenom trygg.
Är det sant? Mm. Nej, det har jag nog i och för sig. Jo, Joel känner jag mig väldigt trygg med. Mm. Men liksom, utöver det så har jag nog aldrig känt mig trygg med en man.
Nej.
Men däremot har jag liksom, jag var ju så baserat på den här tjej, låter ju jättelångsint, det här som hände mig, att jag blev väldigt ensam liksom i högstadiet och gymnasiet. Mm. Baserat på min egen offerlamm till väninna och sen så blir själv då ett offer. Det gjorde mig väldigt rädd för tjejrelationer under många år. Så att jag hade ju bara killkompisar i nästan liksom 6-7 år. Så hela min liksom gymnasieperiod och första åren i Stockholm, den är baserad på att jag hade väldigt goda relationer med män. Jag hade ju liksom ett grabbgäng med liksom 4 grabbar.
Mm-hmm.
4 grabbar, och det tog rätt lång tid innan jag vågade lita på kvinnor igen. Så det blev liksom ett avbrott i mina tjejumgängen för den där relationen. Jag var liksom sviken. Mm. Jag är sviken och sårad samtidigt jag hade offrat.
Mm.
I en märklig situation.
Men du, ja. Hård läxa.
Hård läxa. Och liksom, ja, som sagt, jag tyckte att det var jätte svårt att hitta trygghet i de här unga liksom 20 plus tjej liksom relationerna, för de blev ofta rätt konfliktfyllda. Oftast var det kopplat till jobb eller killar, och det fanns mycket svartsjuka och avundsjuka, och jag var så här, jag var inte riktigt där. Jag orkade inte riktigt med den typen av.
Men om man inte har väninnekören så är man ju också mer sårbar. Märkte du inte det?
Gud jo. Mm. Och jag tror många gånger att liksom det liv jag lever idag som vuxen och många gånger rätt solid är baserat på att jag så här, inte ansträngt mig i relationer kopplat till kvinnor.
Nej. Du har sett det från en mans point of view.
Ja.
Intressant, intressant. Nu håller jag på att hungra ihjäl.
Ja, det tycker jag låter som en klok grej att göra. För att nu bubblar det så mycket i magen på dig. Så nu måste vi lägga ner den här podden.
Puss och kram, tack för att ni har lyssnat. Och hör gärna av er med egna erfarenheter av skenavrättningar.
Ja, det vore jättekul att kunna läsa upp lite lyssnarbrev. Så DM oss gärna på Lille Röda podcast. Och som sagt, snälla söta röra, glöm inte att prenumerera och stötta ett par
ett kanonade i alla fall.
Och kompisar.
Puss.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.